Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur Ayurveda kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Och den här gången sitter jag här med Leon, Eamon, Hanna för att ta upp och besvara vanliga missuppfattningar som många initialt kan ha om Ayurveda. Det blev ett roligt avsnitt där vi dels tar upp sånt som vi själva hört från andra och dels tar upp flera av de svar och kommentarer vi fick från er lyssnare när vi på sociala medier frågade efter missuppfattningar som ni själva hade till en början eller missuppfattningar som ni hört från er omgivning. Och vår förhoppning är att det här avsnittet kommer att reda ut en hel del frågetecken. Måste man till exempel vara vegetarian eller vegan för att praktisera Ayurveda fullt ut? Och är gurkmeja bra för alla alltid? Och kan Ayurveda bara behandla enklare symptom eller mer allvarligare tillstånd också? Och är det så att Ayurveda förbjuder kaffe och alkohol? Så det här är några av de frågor, eller ja, missuppfattningar som vi kommer att besvara. Och Len som sitter vid min sida även denna gång har gästat podden tidigare i avsnitt 58, Incompatible Foods, 59, Ayurvedisk mat på skandinaviskt vis och avsnitt 85, Så håller du balansen i vår. Och Leon är professionell kock, holistisk gastronom, utbildningsledare inom mat och dryck, ayurvedisk hälsorådgivare, yogalärare och matkreatör på olika retreats. Och där fick ni höra min lilla nyfödda tjej också. Troligtvis kommer du få en större förståelse för vad Ayurveda egentligen är. Och kanske kommer du känna igen dig i några av de missuppfattningar som vi tar upp. Kanske är du också en av dem som till en början trodde att Ayurveda bara handlade om att krydda allt du drack och åt med mängder av gurkmeja, kanel och ingefära. Vi hoppas att du kommer finna det här avsnittet lika underhållande som lärorikt. Okej, vi bara dyker rakt in här på en gång, tänker jag också. Det här blir kul.
Ja.
Så, varmt välkommen tillbaka till Ayurveda-podden, Leon.
Tack så mycket.
Fint att ha dig här, som vanligt. Vi ska prata om ayurvediska vanliga missuppfattningar.
Mm.
Ja. Och berätta, det var ju du som kom med den här idén, så berätta lite hur den föddes.
Alltså, för mig har det varit väldigt olika. Även då, vi säger, det kan ju alltid vara allt från folk som praktiserar ayurveda till folk som inte alls gör det. Som har bildat en uppfattning om vad det är. Och när jag snackar bildat en uppfattning, dels, det är ju mest liksom de som inte praktiserar alls eller inte alls knappt är nyfikna på vad det är.
Mm.
Som är helt okej såklart. Men sen så har vi ju också det som händer när folk är nyfikna, att det första man gör är ju att börja googla. Och jag menar, jag har ju själv varit där och du kanske också har varit det. Och jag menar, fan, det är ju internet liksom. Det finns allt möjligt. Och vissa till och med skriver saker bara för att det ska lira med vad de tänker att folk vill läsa.
Mm.
Så man kan ju skriva lite vad som helst där som inte är i linje med vad de ayurvediska instituten och universiteten och i grund och botten vad Charakan säger då.
Nej, exakt. Och där märker jag, ju mer jag har lärt mig ayurveda, att när jag börjar googla och till slut hamnar på någon blogg och så inser jag att det här är inte ayurveda. Det här är någonting annat.
Precis.
Men det hade jag inte kunnat urskilja i början av mina studier.
Nej.
Jag var intresserad till en början. Mm. Så att det finns, det är inte konstigt, det finns misconceptions, alltså missuppfattningar. För att, så att börjar man googla så finns det lite allt möjligt.
Mm.
Men här vill jag bara slänga in nu när vi ändå pratar om det.
Mm.
Att en sida som jag själv går till mycket, hellre än att googla, är att jag söker på artiklar som finns hos Banyan Botanicals.
Ja.
För att jag vet att det är grundligt, det är i linje med Charaka som hitta. Jag vet att många av artiklarna där är peer-viewed av de som är väldigt högutbildade inom ayurveda och ayurveda-läkare.
Precis.
Så om man vill söka på någonting inom ayurveda skulle jag säga, gå till Banyan Botanicals istället för att bara googla det.
Ja.
det, så brukar jag själv göra. Ja. Och då vet jag att jag inte behöver vara källkritisk, för det som står där, det är att lita på.
Mm.
Och där finns det hur mycket som helst.
Precis, och jag själv brukar vända mig till Vasantlads ayurvediska institut i Kalifornien. Då.
Just det, också bra.
Mm.
Vad heter hans hemsida?
Jag tror det är The Ayurvedic Institute. Ja. Ska vi göra så att vi länkar alla de här grejerna?
Vi gör det. Vi har en till som heter mapi.com,
mm.
eller hur?
Mm.
Så de tre länkar vi till här. Så har vi bara delat med oss av tre liksom, pålitliga källor om man ska söka efter någonting inom Ayurveda.
Precis. Alltså, vad heter den där med någonting healthy belly? Nej. Joyful Belly finns det också. Jag säger inte att den är pålitlig dock. Den brukar jag börja med. Men jag använder de andra sidorna då bara för att bekräfta den här informationen.
Exakt.
Och det är lite så jag tror man bör göra när det kommer till Ayurveda. Vi som pluggar typ universitet eller högskola vet att så här, en säker källa är också bra när den blir bekräftad. Liksom, hur stark är rehabiliteten på det? Liksom. Mm. Man kan inte bara använda ett poddavsnitt. Ursäkta, det sitter vi här. men du fattar grejen. Liksom. Ja, men precis, om du är kritisk till vårat poddavsnitt här. Ja, men bekräfta det på ett annat sätt. Och hör gärna av dig i så fall. Och säg att du har hört det här någon annanstans. Mm. Det är helt okej för oss.
Liksom. Absolut.
Så, vi vill gärna bli kritiserade i så fall.
Ja, och jag uppskattar all typ av feedback och kontakt med er som lyssnar. Så det är bara kul.
Super. Ja.
Ja, men exakt. Och Ayurveda är ju stort. Mm. Och det är inte så konstigt man kanske... Eller det är nästan, ska jag säga, omöjligt att få en helhetsbild av den i första kontakt. Mm. Utan det är verkligen som att lägga ett pussel.
Mm.
Och då är det inte så konstigt att man kanske, när man har, vad vet jag, man kanske har lagt 40 av 5000 bitar.
Ja.
Att man säger, men jag börjar få en bild av vad det här är.
Mm.
Och så fyller man på liksom de, alltså hålen eller den pusselbiten man inte har lagt än. Så börjar man fylla på, men jag tror jag fattar vad det handlar om.
Mm.
Och så blir det missuppfattningar för att man med sin egen tolkning bara... tolka resten utan att man har lärt sig resten.
Ja, men precis. Hur? Och sen, jag menar så här, New Age går ju i trender. Precis som allt annat gör, helt förståeligt. Och där brukar jag, har jag märkt att så här, Ayurveda är ju inte en, alltså absolut går det i trender på hur många som gör det och liknande, hur väl etablerat det blir i ett samhälle och liknande. Men det håller sig ändå till Charakan då.
Mm.
Men sen så är det ju väldigt vanligt liksom i väst så är det New Age-kulturen som blandar sig in i det här. Och kanske det formas på något sätt. Alltså det är ju verkligen ett fenomen på hur det är liksom. Och det är klart, New Age-kulturen, de är lite mer öppensinnade, samhällsrebelliska. Så jag fattar att man tar sig an till exempel Ayurvedan som är mer ett holistiskt synsätt på hälsa mer än vad skolmedicinen är. I synnerhet om till exempel... man vänder sig till sjukvården väldigt mycket och sen inte får den hjälp man känner att man behöver. Liksom. Då är det vanligt att man vänder sig till dem. Och då, jag förstår att det finns en naturlig process där det här blandas ihop med kanske lite andra lärare som, vad ska jag ta, alkaliskt eller glutenfritt. Alltså, lite så, om du förstår vad jag menar. Liksom, så.
Ja, precis. Men exakt.
Mm.
Men det jag hör att du säger är att Ayurveda är ju egentligen, alltså det är ingen new age trend.
Ja.
Utan Ayurveda har funnits med oss så länge människan har funnits med oss i princip.
Precis.
Och oavsett kultur eller århundrade så har grunden i Ayurveda har alltid varit, kommer alltid vara densamma.
Mm.
Mm.
Så är det.
Mm. Ja. Så... Vi har ju dels skrivit ner lite själva så här, vilka missuppfattningar har vi stött på genom åren när vi har studerat Ayurveda. Och vi har också frågat många av er lyssnare, så vi har fått in flera roliga av er.
Det har varit otroligt givande.
Ja, verkligen. Så vi tänker vi bara börja med att gå igenom dem.
Mm.
Vad är det för missuppfattningar andra kan ha haft eller har om Ayurveda?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi fick in mycket som var kostrelaterat,
ja.
Vilket inte alls kanske är så konstigt. För mångas ingång till Ayurveda handlar om att börja justera sin kost.
Ja.
Så vi kan väl börja där.
Mm.
Dels, den första som jag har hört är att många ibland tror att Ayurveda bara handlar om hur man ska äta.
Mm.
Liksom såhär, ja, du håller på med Ayurveda, just det där om hur man ska äta.
Har jag hört flera gånger också.
Eller hur? Mm. Och såhär, ja, det är en stor del,
men
det är så mycket mer.
Precis.
Det är så
ät mycket. Bra men sov skit då.
Ja, alltså. Men eller hur? Det är, ja. Nej, det är inte Ayurveda.
Nej.
Utan Ayurveda är ät bra, sov bra, träna bra, ha bra relationer, ha bra energi liksom i ditt hem, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Lev i samklang med naturen. Anpassa din kost och livsstil efter var på i världen eller var i världen du bor, utifrån din grundkonstitution och så vidare och så vidare och så vidare.
Precis.
Det är så mycket mer än bara kosten.
Eller hur? Och jag tänker också så här spekulativt nu att det handlar om att för att vi i väst är väldigt mån om typ kosten när det kommer till hälsa och att vi snackar om dieter väldigt ofta. Så fort vi hör någonting med Ayurveda så är det bara, ah, diet, liksom, det är det första man tänker på.
Just det.
Men precis som, ja, men vi säger ju liksom, nej, det är en livsstil. Men alltså, det är kanske en LCHF-are säger också.
Ja,
LCHF-are tänker inte på, alltså, morgonrutiner och liksom.
Relationer och sömn.
Exakt.
Ja, nej, precis.
Exakt.
Så att Ayurveda handlar om så mycket mer än bara mat.
Så är det.
Vad har du hört mer?
Ja, men inte alla ayurvediker är veganer.
Jag har också hört en, eller såhär, jag skulle vilja äta mer ayurvediskt, men jag vill inte vara vegan.
Ja.
Hur gör jag då? Och då säger, inga problem, för du behöver inte vara vegan för att äta ayurvediskt.
Precis. I mångt och mycket, alltså vi, jag menar, gi i vårat elixir. Honung, är det veganskt eller inte? Fortfarande diskussioner, men vi anser det som ett elixir också. Och sen även ostar gör vi. Men de är lite mer färska. Liksom. Det kanske undviker lite mer av de hårdlagrade varianterna. Liksom, så.
Mjölk höjer man mycket inom Ayurveda.
Precis.
Kommer komma in på en misconception om det specifikt här snart också.
Ja.
Men så bara det vi nämnt här nu. Nej, man behöver inte vara vegan för att äta ayurvediskt.
Mm.
Utan snarare så Ayurveda kanske mer främjar generellt en vegetarisk kosthållning.
Mm.
Men sagt, är du vegan kan du äta ayurvediskt.
Ja.
Är du vegetarian kan du äta ayurvediskt. Äter du kött, fisk, fågel kan du också äta ayurvediskt.
Precis. Och man kan ju liksom flexa om det är det som passar en så mycket bättre.
Exakt. För återigen, att äta ayurvediskt handlar inte om att hålla sig till en specifik diet som typ LCHF eller veganskt, utan att äta ayurvediskt handlar om att titta på vem är jag, vad behöver jag, var på jorden befinner jag mig, vilken säsong är det nu, och utifrån det anpassa, vad lagar du för mat?
Precis, och alltså till och med på på Ayurvedic Institutes, alltså Vasant Lads skolas hemsida, så har de till och med listor på vilken typ av kött du bör äta, om du har en viss konstitution då.
Visst.
Men om jag får liksom i generella drag säga liksom vad Charakan ser på, eller hur de ser på kött, är att du kan äta det så länge du har liksom med hög respekt, och så länge du har i syfte att främja din hälsa. Men när du börjar äta med egot, alltså missbruka, som vi gör liksom, vi missbrukar, alltså så här, stänger in dem i burar, alltså allt det där, det är då man förstör sig själv och även för jorden då.
Mm.
Så säger Charakan.
Exakt. För det är också en missförstånd jag hör till band, att kött är absolut förbjudet om du ska praktisera Ayurveda.
Precis.
Och nu svarar du på det, så här, nej, det är inte förbjudet, men det ska vara ett medvetet val, du ska liksom välja medvetet sätt som djuren har blivit behandlade på. Det ska finnas liksom ett högre syfte med varför du äter köttet och på vilket sätt.
Ja.
För att återigen, Ayurveda pratar ju så mycket om att vi alla är ett.
Mm.
Och om vi behandlar djuren som man tyvärr gör mycket här i väst, så behandlar vi hela jorden oss själva illa också. Mm. Och i den typen av kött finns det så mycket stresshormoner och annat. Och i värsta fall antibiotika och så vidare.
Ja.
Så Ayurveda säger inte att det är förbjudet med kött. Utan kött kan vara medicin i vissa fall.
Mm.
Men då ska det vara bra kvalitet och liksom behandlats väl hela vägen.
Precis. Och jag menar så här, det är ju... Ayurveda säger ofta att man ska äta liksom livsmedel så nära sin, sitt ursprung som möjligt. Då. Och den menar inte på det här, men jag som är inom mycket inom livsmedelsindustrin vet ju hur många mellanled det finns innan, alltså från att djuret föds upp till att det når slutkonsument. Och där vill jag intyga att så här, tror vi mer behöver liksom gå närmre då, alltså köpa direkt från bonde som vi förut gjorde då.
Absolut.
För att värna lite mer om det. För när vi bara ser ett paket i butiken så ser vi faktiskt inte att det har varit en levande individ där. Mm. Och då respekterar man inte det på samma sätt.
Jag tänker också på prana. Mm. Det är klart att det måste finnas mer prana i kött vi köper.
Absolut.
Från bonde.
Ja.
För att djuret har liksom ackumulerat mer prana i en mer naturnära miljö.
Mm.
Till skillnad från att stått liksom instängd i lada och all stress som pågår där.
Ja.
Ja.
Ja, men i alla fall i bästa miljö om man kan. Liksom.
Mm.
Så.
Mm. Sen är det också så att enligt Ayurveda säger man ju att motsatsen balanserar.
Mm.
Så här vill jag också bara flika in med det. Att om du är muskelsvag så behöver du muskler.
Mm.
Så det är också ett sätt inom Ayurveda att säga att kött kan användas som medicin.
Mm.
Men återigen, det beror på. Precis. Det beror på vem du är och vad du behöver och så vidare.
Ja.
Men när jag gjorde min senaste utbildning i Indien så gick vi igenom i princip alla symptom och sjukdomar som finns.
Mm.
Och det förvånade mig att det många gånger var kött inblandat i läkeprocessen.
Mm. Ja.
Och det är ju också för att majoriteten av alla symptom och sjukdomar kommer från en vata-obalans.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Och vata är liksom rymd och luft. Mm. Och då behöver vi balansera det med motsatsen, vilket är liksom mer vatten och jord. Liksom mer konkreta element. Och det har vi mer i kött bland annat. Så bara, det är helt okej att äta kött, men sagt, gör det medvetet. Och använd det när du vet att du behöver det.
Mm.
Ja.
Och alltså då snackar vi då liksom en ryggbiff på en teflonpanna med bea. Eller är det...
ja, alltså...
Eller finns det något sätt att tillaga det?
ja, det kanske du kan bättre än mig. Jag tillagar inte så mycket kött.
Nej.
Men, ja.
Nej, inte jag heller. Dock har jag faktiskt varit köttmästare tidigare i livet.
Ja.
En liten... ja, men någonting jag inte alltid uttrycker mig. Men nu får ni veta det. Och det har varit så mycket bättre att ändra den livsstilen. Men det jag tänker är att det är bättre att göra mer långkok.
Mm.
Och även då inte typ slänga vatten eller liknande, utan göra en långkokgryta då med mycket kryddor också. Det finns en, tycker själv, en vietnamesisk pho är väldigt bra, för då använder man five spice, alltså kinesisk five spice, mycket fänkål, nejlika, kanel och liknande. Och gör en långkoksbuljong liksom så, som är väldigt... ja, men den är väldigt vattenbalanserande då. Liksom, så. Mm.
Precis, för det är också ett, exakt. Hur man tillagar någonting är också en stor del av Ayurveda. Och att kött generellt är svårsmält och att då tillaga det i långkok gör att det blir mer lättsmält. Vilket gör att kött blir än mer medicinskt på ett sätt, kan man säga.
Så är
det. Bra att du fick med det också.
Mm.
Sen har jag hört ibland att en annan missförstånd är att såhär, ja, men enligt Ayurveda ska man ju dricka så mycket mjölk.
Mm.
Och det känns lite så här omodernt och lite ohälsosamt. För idag pratar man om att det är, ja, det är så många som är laktosintoleranta och så vidare. Varför är det så bra att dricka mjölk? Och det här med att mjölk är starka ben, det är bara en myt.
Mm.
Vilket är lite mer allmänt känt idag. Så här, varför är Ayurveda så mån om att man ska dricka mycket mjölk?
Mm.
Och mitt svar på det är att Ayurveda säger inte att man ska dricka mycket mjölk, för det första.
Mm.
Utan snarare att så här, mjölk har också medicinsk inverkan, effekt.
Mm.
Om vi använder det på rätt sätt. Precis. Och i rätt sammanhang till rätt person.
Ja.
Återigen, allt beror på.
Mm.
Och bara en stor grej är att enligt Ayurveda ska du ju aldrig dricka kall mjölk.
Nej.
Vilket jag tror många tänker, så här, enligt Ayurveda ska man dricka mycket mjölk och då är det liksom kall mjölk. Men nej, för det är inte medicinskt.
Mm.
Utan när du dricker mjölk kan det alltid kokas upp och vara uppvärmd och tillsammans med kryddor.
Mm.
Det är då det kan bli medicinskt.
Precis, och höja ojas, eller ojas givande. Ja.
Verkligen.
Mm.
Ja, det är bra.
Mm.
Vill du ta nästa?
Ja, alltså alkohol och kaffe är förbjudet. Och jag är självklart, jag har träffat många som undviker kaffe, jag har haft perioder då jag gör det själv. Även alkohol då. Jag tycker det är absolut mycket som blir mycket bättre. Men dricker man i en lagom mängd så skadar det inte alls så mycket.
Och här tänker jag så här, ett, vad är lagom mängd?
Ja,
det är säkert många som har väldigt olika tolkningar om vad lagom mängd är.
Precis, och... ja, men känner man att det redan är lagom vid ett glas vin i väldigt få tillfällen så är det okej för dig. Liksom så. Man känner väl av det, tänker jag. Jag menar, bakfylla är väl ett sätt att säga att det här är inte okej. Gör inte om det. Men om jag får gå in på liksom vad Sharakan säger så är det att alkohol har de exakt de kvaliteterna som är helt motsatt från ojas. Så att när du, varje gång du dricker alkohol så sänker du ojas väldigt mycket. Och speciellt de som är lider av till exempel alkoholism då. De har så lite ojas och det enda som hjälper dem från att få bort den här jobbiga känslan i kroppen är just mer alkohol. Och det blir en jätteond spiral då.
Mm.
Så de nämner ju faktiskt överkonsumtion av alkohol redan då. Dock så är det mycket mer givande att till exempel dricka alkohol vid ett ceremoniellt tillfälle där du vill fira något. Och bara då. Det är aldrig till exempel, oj jag har haft en så jävla jobbig arbetsdag. Då ska du egentligen bygga upp ojas för du har förlorat redan lite av en stressig arbetsdag.
Precis.
Så det är inte alkohol du ska ta eller precis innan du går och lägger dig och liknande. Mm. Mm. Så du ska ha det när du är typ lite glad så kan det till och med vara lite, alltså om jag har förstått det rätt, att det kan vara lite bra nästan med ett glas vin. För alkohol används ju också även i medicinska kurer inom ayurveda. För att man använder ju till exempel när du skapar parfymer är det väldigt, eller eteriska oljor. Så tvättar du de här råvarorna med just alkohol för att den ska utsöndra sina dofter och medicinska egenskaper. Och då får du ut det liksom i hela essensen i. Och det är samma då med det medicinska.
Mm.
Så du kan, alltså det finns till och med örtinfuserad alkohol som du kan använda. Men då är du 100% i måttlig mängd liksom.
Mm, verkligen.
Och det är under supervision, vad heter det? Alltså under...
övervakning.
Ja, precis.
Ja.
Så det är någon läkare som gör det.
Ja. Mm. Det, när jag har studerat ayurveda så har jag också hört att alkohol, det är verkligen en sån här, det beror på. Generellt, de som har mycket pitta tål det inte lika mycket.
Nej.
För att alkohol är lite som att hända tändvätska på elden. Och har du redan mycket eld inom dig, eller tändvätska på det, då kommer det börja brinna så att det blir obalans.
Nu ser man folk kinder på fester.
Ja, eller hur? Men då kan man gå runt på fest och se vilka som är pitta-dominanta. För det är de som får röda kinder fort.
Exakt, ja, första rödvinsglaset.
Och sen de som har kaffe kan liksom, det är mer okej för dem att bruka alkohol. För de kanske behöver lite tändvätska till hela systemet.
Ja.
Och sen också en annan gång som det är mer okej med alkohol i ayurveda är till exempel om du har ätit väldigt mycket eller väldigt fet mat så kan det vara bra med lite sprit efter det.
Mm.
Vilket också är så här, ja det var ju så vi har tänkt här i Norden i många, många år. Det är därför vi dricker nubbe när vi äter sill och annan fet mat som vi gör vid påsk och jul.
Mm.
Så det finns liksom en typ medicinsk anledning till att man tar en shot av lite sprit då. För att hjälpa hela matsmältningen att förbränna den tunga, feta maten vi ätit.
Ja, och det är ju också i fransk kultur så kallar man det just digestif.
Mm.
Så, för att hjälpa matsmältningen.
Ja.
Så,
visst.
Alltså vissa kallar det avec då.
Ja, men exakt. Mm. Ja, och samma sak med kaffe. Kaffe är också väldigt stimulerande.
Mm.
Kan påverka de som har mycket eld inom sig att det blir liksom, återigen lite som tändvätska.
Ja.
Och samma sak om du har mycket vata. Att det kan bli överstimulerande. Mm. Många som har vata dominant grundkonsumtion kan ju uppleva att man blir lite stissig, lite skakig, så att liksom det blir för mycket av kaffe. Medan de som har mer kaffe kan få lite så här skön kick av kaffet. Det kan väcka dem lite.
Det är så nice.
Ja. Och jag som har mer vata kan verkligen vara den som blir skakig av det.
Ja.
Så att återigen, gå till dig själv och känn efter. Och svaret är, varken alkohol eller kaffe är förbjudet, utan det beror på. Och man säger också inom Ayurveda, allt går att bruka och missbruka.
Mm.
Och var gränsen för missbruk går, det är individuellt.
Det är det verkligen. Mm. Och det är samma med, alltså kaffe går att unna sig någon gång, precis som alkohol. Men man måste ändå tänka på att det är central, vad heter det, ett stimuli liksom i det. Så,
verkligen.
Så att man får ta det lite försiktigt med det också.
Bra. Nästa missuppfattning är att Ayurveda är glutenfritt.
New age.
Ja.
Ja.
Ja. Vad är ditt svar på det då?
Nej, det är verkligen inte så. Vi äter ju korn. Och kulturspannmål. Andra kulturspannmål som är gjorda av vete. Så det är det verkligen inte. Råg är vi också. De som har mycket kaffe i sig rekommenderas att äta råg istället för vete då. Men då äter vi ju hela korn. Och jag har till och med hört då liksom i vissa fall att så här, ja, men, nej, man ska inte äta kli, det tas inte upp av kroppen. Ja, men det är kanske det som är syftet. För att det är liksom, när du tuggar det och det blir ett kli som rensar dina tarmar istället. Och hjälper det utåt. Mm. Så att det är det inte. Det som är farligt med gluten idag skulle jag säga, att när vi maler ett korn, så använder vi, så när vi siktar det, det enda vi får med är kärnan då, av ett vetekorn. Och där innehåller det innehåller all stärkelse och allt protein, alltså gluten. Och det finns nästan en tävling om hur mycket gluten man vill ha. Så det är 13-14% kanon. Då får du en elastisk pizzadeg som du vet, allt det där.
Och ju sen mer har gluten, desto fluffigare blir det du tillagar.
Precis.
Medans, så det kan ju vara härligt och en liksom skön känsla typ när man äter och det ser fint ut. Men det är inte det hälsosammaste.
Nej, exakt. För så här, ju mer gluten du har, desto mer elasticitet, desto mer jäsning kan du ge det. Mer luft, vattahöjande. Alltså det, alltså jag älskar bröd så och tycker det är supergott. Men jag tycker det kan vara lite problematiskt att göra det alldeles för ofta och äta för mycket av det. Så, men när man äter korn, fine. Det tycker jag man mår jättebra av. Liksom.
Ja. Mm. Så Ayurveda är inte en glutenfri diet.
Nej.
Utan liksom är snarare för liksom vete och korn och så vidare.
Mm.
Men i en råform, liksom, så naturlig som möjligt.
Precis.
Mm.
Mm.
Sen har vi nästa missuppfattning och det är att Ayurveda ofta associeras väldigt mycket med just gurkmeja.
Ja.
Och att gurkmeja är för alla och man gärna ska äta mycket, mycket gurkmeja. För då är man ayurvedisk, eller då praktiserar man ayurveda.
Precis. Mm. Antiinflammatorisk kost.
Då. Ja.
Mm.
Vad säger du?
Jag vet. Jag har en gammal bekant som fick operera knät då. Han, och sen fick han höra att man skulle äta mycket gurkmeja. Han åt, gurkmejextrakt i kapslar och åt det. Så till slut så fick han en obalans som gjorde så. Allt han åt smakade gurkmeja.
Ja.
Och sen när han kom och sa det på jobbet, han ganska mycket pitta i sig, så riktade han den här ilskan och energin mot vem då? Jo, mig som är ayurvedik.
Åh nej. Då fick jag ta allt det.
Ja,
jag kan inte, kul att du säger också att han har pittat sin grundkonstruktion. För det är ju så med gurkmeja, återigen, allt går att bruka och missbruka.
Ja.
Och gurkmeja i små mängder är pitta balanserande. Men sen kan du gå över tröskeln och då blir pitta höjande istället.
Precis.
Ja. Så jag bara ser framför mig en person som har brukat väldigt mycket gurkmeja, är pitta dominant och kommer till jobbet och bara, du!
Ja.
Det här är ditt fel.
Han blev inte bättre i knät
heller. Han blev inte det.
Nej, inte av det i alla fall, tror jag.
Sen har jag också läst att gurkmeja generellt, är också en krydda som mår bra av att kombineras med svartpeppar.
Mm.
Och gärna att gurkmeja och svartpeppar ska upphettas.
Ja.
För då får vi ut mer av, alltså då blir det än mer potent. Då får vi ut mer av liksom den antiinflammatoriska effekten av det.
Och de kan man dricka med mjölk.
Det är precis, jättebra. Exakt.
Koka det i liksom 5-10 minuter.
Ja, och det har vi, där har vi basen i golden milk.
Precis.
Ja. Varm kokt mjölk med gurkmeja och svartpeppar.
Mm.
Det är bra. Det är också därför man använder varm mjölk. För att det är också som fungerar som en effektbärare av kryddor, skulle man kunna säga. Så varm mjölk kan blandas med diverse olika örter och kryddor för att ge mer effekt till kryddorna.
Precis.
Ja, den här har jag hört många gånger, en annan missuppfattning. Att så här, jag vill gärna äta mer ayurvedisk, men jag gillar inte indisk mat.
Ja. Exakt.
Och jag kan förstå, alltså jag kan verkligen förstå den missuppfattningen.
Ja.
För att man tänker att ayurveda kommer från Indien, vilket det delvis gör. Men ayurveda är ett universellt språk av naturlagar.
Mm.
Och som ett av våra tidigare avsnitt handlar om, hur så här äter du indiskt, nej, så här äter du ayurvediskt på skandinaviskt vis.
Exakt.
För att äta ayurvediskt handlar om att gå till dig själv. Vem är jag? Vad har jag för grundkonstitution? Var på jorden befinner jag mig? Vilken säsong är det? Och titta ut i naturen. Vad finns det för råvaror tillgängliga här just nu?
Precis.
Och använda sig av det. Då äter du ayurvediskt.
Ja.
Så att om man går på en så här, någon restaurangkedja som är indisk och tror att man äter ayurvediskt, då är man ute och cyklar.
Chicken butter masala.
Ja, men exakt.
Det är gurkmeja. Nej, men absolut. Och alltså, ärligt, det är ju liksom så här Scandiveda startades.
Mm.
Genom att jag kände att det här är så jävla ohållbart att bara äta indiskt. Mm. Vi måste ju faktiskt titta recepten runt omkring i hela världen nu. Och i synnerhet i Norden då, där vi får mest prana.
Ja.
För att det blev jävligt tråkigt att bara äta indiskt hela tiden. Det måste jag själv erkänna.
Liksom, det är inte ayurvediskt att äta bara indiskt.
Nej, exakt.
Sen finns det mycket liksom, kryddor och kryddblandningar som har sitt ursprung från Indien som vi kan använda för att balansera olika doshor. Men det finns lika mycket kryddblandningar som växer här i Norden som vi också kan använda för att balansera doshorna på olika sätt.
Faktiskt.
Ja.
Okej, nästa.
Ja.
Ja, men det kanske var lika bra att normalisera att det här folk går igenom.
Ja, den här har du hört från någon av dina följare eller från vänner. Ja.
Precis, jag och Johanna la ju upp stories här inför det här där vi sa att vi skulle ge...
Där vi ville att ni skulle dela era missuppfattningar som ni själva antingen har haft eller hört andra.
Och det var att det enbart handlar om mat som ger en diarré.
Ja, den var ny för mig.
Ja.
Men det är någon som har hört det. Att ayurveda handlar om att man ska äta mat som bara ger en diarré.
Ja, och ursäkta att vi skrattar. Jag vet att det är vanligt att folk har det. Liksom. Men det är klart det är ett...
Lite kul missförstånd om ayurveda.
Verkligen.
Om jag bara ska... Alltså vad jag kan tänka mig att det handlar om är att man tror att ayurveda återigen handlar om indisk mat är stark mat och generellt så får typ alla diarré när man åker till Indien.
Ja.
Så därför handlar ayurveda om att äta mat som gör att man får diarré.
Ja, men precis.
Ja. Men ja, it's not true.
Nej, exakt.
Det är så, ayurveda är någonting annat.
Nej.
Och så mycket mer.
Precis, stark mat, absolut. Det kan framkalla mycket, men...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och när vi är inne på det här med också mat och kryddor, så fick jag från en lyssnare som skrev att hon trodde att Ayurveda bara handlade om kryddor. Och hon skrev att för 15 år sedan så trodde jag att en stor dos kanel, gurkmeja och ingefära i te och all typ av mat innebär att jag var praktiserad ayurveda.
Ja. Alltså relaterbart, om man ska vara ärlig.
Så. Eller hur? Så det är så här, jag kan förstå det missförståndet.
Ja.
Men återigen, det är så mycket mer.
Ja,
ja. Precis. Och som vi har sagt här nu, en stor dos kanel, gurkmeja och ingefära är inte alltid bra året runt för alla, utan det beror på.
Precis. Mm.
Sen har vi en annan kategori av missuppfattningar. Så vi lämnar det här med kosten och så går vidare. Och det är att ayurveda är någonting flummigt.
Ja.
Ja. Så en missuppfattning som vi fick höra är att ayurveda är en flumbug practice utan forskning.
Och det stämmer inte.
Nej. Alltså här vill jag bara säga en grej först. Och det är att så här, det finns mycket forskning på ayurveda. Det gör det. Sen kanske det inte finns liksom, sen kanske det inte blir lika omtalat idag, och jag tror framförallt att en anledning till det är att man, det finns ingenting inom ayurveda som man kan ta patent på. Så det finns liksom inga pengar att tjäna på att forska på ayurveda. Och därför forskar man på annat, där man tar fram nya moderna tekniker och mediciner som man kan ta patent på, för då finns det mer pengar att tjäna. Så det är en grej. Och sen också tänker jag att så här, man pratar mycket om att jag hör ibland människor säga att jag litar bara på det som är evidensbaserat. Evidensbaserat innebär att man kan forska på någonting och få fram ett resultat, sen gör man om forskningen och får fram samma resultat igen.
Precis.
Att då blir det evidensbaserat.
Ja.
Och jag tänker så här, om det är något här i världen som är evidensbaserat, så är det väl ändå ayurveda. För herregud, vi har praktiserat det här i 5000 år och det funkar fortfarande. Då är ju det evidensbaserat.
Precis, även om samhället ser helt annorlunda ut för vad det gjorde för 5000 år sedan.
Ja, exakt. Så funkar det fortfarande. Och vart än i världen bor så funkar det.
Ja.
Sen kanske man inte har evidensbaserade rapporter från forskningslabb, liksom moderna forskningslabb idag, på allt inom ayurveda. Men det är evidensbaserat.
Precis, och jag, alltså, fine. Alltså, jag har inget emot forskningen själv. Och, jag känner att det är väldigt bra. Alltså, man har ju studerat kandidater och liknande, men i viss mån kan jag känna att så här, man säger att den är demokratisk och allt det där. Jag vet inte om jag själv tycker det så mycket. Och det här är bara...
Och du menar vår moderna forskning idag?
Precis. Och jag tycker det är jättebra. Det är på gott och ont, till exempel att ayurveda, de håller sig till en, medan forskningen, där är det så här, ja men här har jag en teori, men den kan motbevisas med en ny teori och man forskar vidare och liknande. Men jag själv upplever att så här, när man, varje gång man pluggat, att det känns som att jag lever i ett postkolonialt samhälle. För att de referenserna jag tar ifrån är inte från till exempel institut i Indien. Jag får inte tillgång till dem på samma sätt. Så det är ofta så Harvard, Oxford eller andra universitet i Sverige. Liksom, att det är väldigt... Det är lite eurocentrisk i det.
Absolut.
Eurocentrism i det. Att det är liksom det här att vi är bättre än dem. Och det är det man, jag tror man också kan tro det. Det är det jag stött på mycket. Om folk som argumenterar om varför jag, de inte tror på ayurveda. Är för att säga, ja men det var ju för 5000 år sedan. Ja men för 6-7000 år sedan byggde de pyramiderna. Och vi har fortfarande inte ens maskiner som kan lyfta dessa tunga blocken. Så det betyder inte att det var bara för att det var då, så är vi mer intellektuella idag. Och mer avancerade.
Ja.
Alltså då hade redan jorden funnits väldigt, väldigt länge. Sen kom den brittiska kolonialismen och portugisiska och förstörde väldigt mycket där. Och det är det folk gör när de vill rensa folks identiteter då. Och förslavar dem, att de förstör mycket av det. Liksom historia, identitet och liknande.
Mm.
Så de... och det är fruktansvärt liksom. Så, och jag känner lite att vi kan leva... Som sagt, det här är bara en personlig åsikt. Verkligen... liksom, vill du säga emot mig så skriv gärna till mig. Och så kan vi prata om det. Liksom, jag är väldigt öppen för det i alla fall.
Ja, men... Jag hör dig och så här, det är ett långt svar på att ayurveda inte är så flummigt.
Nej, exakt. Det är, vi får säga också att det är faktiskt godkänt av WHO som en metod att läka folk. Mm. I Indien är det ju väldigt mycket mer, vad ska man säga, lite mer etablerat då. Mm. Det är inte en flumbug practice som många anser att det är här.
Liksom. Nej, men precis. Mm. Och jag tror bara man gör lite efterforskning själv så kommer man snabbt inse att Ayurveda är mer erkänt än vad man första anblick kan tro faktiskt.
Mm.
Det var en annan lyssnare som skrev att Ayurveda skulle vara någonting flummigt och avancerat och att man måste lägga om hela sin livsstil och bara äta indisk mat. Det är lite summerar typ allt det vi har pratat om hittills.
Jag fick liknande.
Det kan förstå att man kanske kan tycka att det är flummigt till en början, som man tycker med allt som är nytt.
Mm.
Alltså hade vi aldrig hört talas om antibiotika.
Mm.
Om det bara var någonting man använde i Indien till exempel,
mm.
skulle vi också tycka att det är jätteflummigt.
Mm.
Varför tror man att det kan göra en skillnad liksom?
Precis.
För allting som är nytt och okänt upplevs många gånger som flummigt till en början, för att vi inte vet tillräckligt. Och återigen, det är som det här pusslet som vi pratade om. Det är klart att det kan vara, man ser inte helhetsbilden och då förstår man det inte och då sätter man det i facket, det är flummigt.
Mm.
Fast det är egentligen bara du som individ som inte förstår det.
Så är det ju, verkligen. Och det är precis som du säger, det här rädsla för nya. Liksom. Om vi tar en korrelation så covid-vaccinet, vissa, även om vissa, jag menar det finns två grupper, de som inte ville ta och de som ville ta. Jag ska inte gå in på vad jag upplevde, men även de som tog var ju lite, alltså det finns många som kanske var lite rädda för just vilka biverkningar blir det sen i efterhand. Liksom. Så,
precis.
Mm.
På samma sätt som många kanske tycker inför Ayurveda.
Mm.
Ska jag våga prova det här eller finns det några biverkningar för att man inte vet?
Precis.
Ja. Mm. Men ju mer man lär sig om Ayurveda, ju mer man studerar det, desto mer ser man logiken i det.
Mm.
Och det var det som många skrev här också.
Det fick jag också till.
Att, här var en som skrev till mig, är att det känns som att folk tror att Ayurveda är något hokus pokus och flummigt.
Mm.
Men det är det ju inte.
Mm.
Även om det är ganska magiskt, skrev hon. Sen skrev hon, det är ju väldigt praktiskt och jordnära. Och egentligen inga konstigheter, även om det är komplext.
Mm.
Men jorden och kroppen är ju också komplex.
Ja.
Jag tycker det var så himla fint skrivet.
Det var verkligen fint
skrivet. Ja.
Faktiskt. Mm. Och sen såg jag också att du hade en lyssnare som skrev att det endast är effektivt för mindre sjukdomar.
Mm.
Hur ser du på det?
Jag ser att Ayurveda kan läka vad som helst.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Jag har ju, alltså jag har sån stort förtroende för Ayurveda.
Mm.
Och det är klart att Ayurveda funkar jättebra om du har lite ont i halsen och vill liksom förebygga en förkylning. Superenkelt, praktiskt, funkar. Men jag har också mött människor som har liksom många, många år tidigare blivit diagnostiserade med MS.
Mm.
En muskelsjukdom.
Ja.
Som enligt läkare skulle behöva sitta i rullstol. Men när jag möter henne så står hon bredvid mig på yogamattan i Indien. Och jag ser inte att hon är sjuk. Och det är för att hon har praktiserat Ayurveda och fått hjälp av Ayurveda-läkare, till exempel.
Mm.
Så att i min värld,
ja,
så kan Ayurveda hjälpa mot allt.
Mm.
Mm. Verkligen.
Mm.
Så Ayurveda är väldigt effektivt av liksom, ja, stor bredd av hälsoproblem.
Ja.
Verkligen. Och från liksom mindre åkommor som huvudvärk och förkylningar, som jag sa. Men också till kroniska tillstånd som, ja, men artros och diabetes. Ayurveda har jättebra behandlingar för att behandla det här.
Mm.
Mm. Verkligen.
Mm. Nej, jag håller bara med.
Och jag tror också att det är så, alltså, effektivt för att man inte Ayurveda går till grundorsaken till problemet.
Mm.
Man ger inte bara medicin som lindrar symptomen.
Mm.
Vilket är ganska vanligt när det kommer till västerländs sätt att behandla sjukdomar.
Yeah.
Så jag skulle säga att Ayurveda är väldigt effektivt för det mesta obalanser och sjukdomar. Mm.
Okay.
Sen har vi en annan typ av kategori.
Mm.
Och det är att en annan kategori av missuppfattningar. Och det är att Ayurveda är svårt och krångligt.
Mm.
Ja. Och det här, det första som kom till mig när jag läste det här är att Ayurveda-podden har bevisat motsatsen.
Exakt.
Och det är inte bara jag som tycker det, utan det är vad jag får höra från er lyssnare.
Ja.
Att säga, tack vare Ayurveda-podden så är inte Ayurveda så krångligt.
Nej.
Det är inte så svårt att förstå.
Mm.
Utan att jag tillsammans med alla mina fantastiska gäster har lyckats liksom konkretisera det och göra det jordnära och enkelt och lättillgängligt. Mm. Så att bara det är typ ett bevis på att det inte behöver vara svårt och krångligt på ett sätt. Men jag fick också höra från en av lyssnarna att man har hört att Ayurveda är svårt och avancerat och kräver mycket tid och energi. Och att man typ måste ställa om hela livet för att få ut någonting av Ayurveda.
Mm.
Men det är inte sant.
Nej.
Utan du behöver inte alls ställa om hela livet för att få ut någonting av Ayurveda. Utan börja liksom praktisera i det lilla. Och du kommer uppleva en skillnad i det lilla också. Sen kan du stanna där om du vill. Eller gå vidare och få ut mer. Mm. Men jag tror jag skulle aldrig rekommendera någon att vända upp och ner på livet liksom från scratch. Mm. Bara för att gå från att inte praktisera vidare till att få in det överallt.
Mm.
Det tror inte jag är... men det tror inte jag blir en bra omställning. Utan vill man använda det långsiktigt och liksom få ut bra effekt av det, så börja med någonting litet och upplev skillnaden. Och lägg till någonting sen och upplev skillnaden av det och så vidare.
Precis, och jag menar... Vi är ju fortfarande flockdjur. Vi behöver den sociala hälsan, precis som Ayurveda säger. Så att ändra liksom hela livsstilen helt och hållet, att göra det till den grad att man inte ens har vänner kvar, det är inte det Ayurveda någonsin säger, skulle
jag säga. Nej, verkligen.
Jag menar så här, ja, jag kan ju bara ta mig som exempel då. Absolut händer det liksom att det blir någon slags, för jag gillar att laga mat, det blir någon tre rätter och så ett glas vin till på helgerna. Men liksom vad jag gör resten av tiden är avgörande för hur mycket jag tar emot det. Så att liksom, det behöver inte bli en livsstil där man liksom, varje morgon och jag vet inte vad. Alltså så här, bara liksom ha lugn stund och rökelser. Och, alltså det är inte det riktigt det handlar om. Liksom. Du kan anpassa det till den grad du tycker det är. Alltså, vad ska man säga? Helt sunt för dig. För du ska ju inte öka stressen heller.
Nej, så. Exakt.
Och det är det som... Alltså,
alla ayurvediska praktiker du gör ska ju komma med glädje och lätthet.
Precis.
Och gör inte det, då kanske någonting du behöver se över. Kanske minska ambitionen eller göra mer utrymme i ditt liv för att få in mer ayurvediska rutiner. Att inte bara lägga på. Utan lägger du till någonting kanske du behöver välja bort någonting annat.
Precis.
Det också.
Alltså det är det jag tänker, alltså, ja men vi säger om man gör olika skalor 1-5, ja men min sömn är, eller min motion är 5 och min kost är också 5 då, men det visar sig att min sömn är en 1, alltså det är den lägsta nivån. Ja men då kanske man kan, att hitta balans är ju liksom att sänka de där andra 2 till en 4 för att förbättra sömnen upp till 2-3 istället. Kanske det hjälper istället
då. Faktiskt, ja det var en bra liknelse.
Mm.
Sen fick jag också höra här från en lyssnare att ayurveda skulle vara krångligt.
Ja.
Ungefär som att det bara handlar om att dricka vatten från Himalaya som tibetanska munkar har bett över. Liksom att på den nivån, det är ayurveda.
Ja.
Och att det är flummigt och konstigt. Men i själva verket så är det ju tvärtom. Vi gör det krångligt. Och det är snarare som så att den västerländska medicinen är konstig. Då vi sällan faktiskt botar utan bara lindrar symptom. Ofta kommer det med mycket biverkningar också.
Mm.
Medan ayurveda läker och är otroligt basic. Alltså det här är fortfarande vad en av lyssnarna har skrivit.
Mm.
Hon skriver, jag har 100% förtroende för den ayurvediska medicinen och 0 för den västerländska. Och då är jag dessutom sjuksköterska själv.
Mm. Intressant.
Mm.
Tack för det här bidraget. Mm. Alltså tack alla ni andra också. Men det här... Just den här var ju både humoristisk och satte ord på mycket.
Mm.
Fantastiskt bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och det påminner mig om att det här, återigen, det vi tycker är Men det vi inte tycker är konstigt är ju det som vi har normaliserat.
Mm.
Och vad som blir normaliserat är så beroende av vilken kultur vi bor i. Så återigen, vi tycker att det här västerländska sättet att behandla sjukdomar och symptom är normalt.
Mm.
Många gånger är lika med normalt och lika med bra.
Mm.
Vi ifrågasätter inte det, för det är så man gör.
Mm.
Men om man bara tänker, som hon skriver här nu, att så här, i många fall så är det ju sällan vi botar någonting, utan vi lindrar bara symptom. Och det kommer dessutom med så mycket biverkningar.
Mm.
Medan ayurveda läker och är otroligt basic.
Mm.
Ja.
Faktiskt.
Det är bara intressant när man bara skiftar lite perspektiv. Precis. Till att zooma ut från liksom ens vardag och titta på det från ett annat håll.
Mm.
Och säga, ja men, bara, ja. Titta på det från ett annat perspektiv och se, vad ser jag härifrån?
Okay.
Och samma sak med ayurveda då.
Mm.
Att liksom gå och titta på det från ett annat perspektiv. Om man till en början tycker att det känns flummigt eller konstigt eller svårt eller avancerat. Att säga, men det behöver kanske inte vara det.
Nej.
Och som sagt, i andra delar av världen så är ayurveda normaliserat.
Mm.
Och det är självklart man går till en ayurveda-läkare om du har problem med någonting.
Mm.
För att det är ett naturligt sätt att ta hand om kroppen och du kommer inte med biverkningar och så vidare och så vidare. Mm. Och så vidare.
Alltså, och det jag själv kan uppleva liksom, även när man praktiserar ayurveda, att så här, med kunskapen i synnerhet kan sätta en i obalans då, att man vet väldigt, man helt plötsligt vet väldigt mycket, speciellt vi som har pluggat ayurvedisk hälsorådgivning och jobbar med det. Och sen när vi själva hamnar i obalans och sinnet är liksom, alltså, vi säger spökar då, eller vad det nu är liksom, så övertänker, så kan det vara så, ah fan, jag kollar hela skafferiet och bara så här, ja men det och det behöver jag, det triffala, ashwagandha, liksom brahmi, hela, alltså hela faderullan. Men egentligen så är det man behöver att skala av.
Ja.
Och bara liksom förenkla livet. Jag tror ayurveda handlar lite mer om det.
Mm. Verkligen.
Mm.
Less is more.
Faktiskt.
Många gånger så är det, ja, det är bra, ja, mantra, talesätt, ordspråk. Att bara förhålla sig till.
Faktiskt.
Många gånger less is more. Jag tror ayurveda kan skriva under på det också.
Faktiskt.
Mm. Verkligen. Mm. Sen har jag några till här som jag tänkte dra lite snabbt. Och det är att jag ibland får höra att ayurveda är ett typ av personlighetstest som bara handlar om att sätta människor i fack.
Mm.
Antingen så är du en vata, pitta eller kapha.
Mm.
Och bara check, då vet jag det, då har jag koll på vad ayurveda är.
Precis.
Och att det är, som sagt, bara ett personlighetstest som berättar lite om det här är dina styrkor, talanger, det här är dina svagheter, det här skulle du må bra av att äta och det här mår bra av att undvika. Typ så. Men ja, alltså, jag kan också verkligen förstå att det är vad många kan associera ayurveda med. Men för mig, det är liksom, det är så mycket mer än det. Och jag har ju sagt det många gånger här i podden också, att göra sådana här personlighetstest och inom situationstecken få reda på vem du är, det är inte det bästa sättet att praktisera ayurveda. Utan det är snarare att lära känna ayurveda lite så här, på ett organiskt sätt och ta in lite i taget. Och sen snarare lära känna dig själv utifrån det. Och lite, din grundkonstitution är inte den primära frågan. Utan det är snarare sekundärt. Och vad som är primärt är, hur mår du idag?
Ja.
Hur mår du idag? Vem är du? Vad har du? Kan du identifiera några obalans eller symptom? Och utifrån det justera din kost och livsstil. Och då är din grundkonstitution, alltså vad du får för svar på den här personlighetstesten, är inte lika relevant.
Nej.
För oavsett om du har, du kan ha en vata, pitta eller kapha dominant grundkonstitution. Oavsett så kan du få vata, pitta eller kapha obalans.
Precis.
Och då är det den nuvarande obalansen som är det du ska utgå ifrån när du ska justera din kost och livsstil.
Och det är väldigt ofta, precis, det tror man att det handlar väldigt mycket om. Att så här, vad är jag? Alltså, ja. Det är ett bra sätt att sälja in ayurveda, för alla vill ju veta om sig själva. Och står där med, eller sitter där med uppspärrade ögon och bara, säg, berätta om mig, vad ska jag äta? sen det senaste igår faktiskt. Men det är inte riktigt det handlar om, utan man avgör liksom vad som är mest närvarande här och nu.
Mm.
I dig. Om det är vata, som det ofta är i typ Sverige. Även då en pulsläsare känner typ, alltså när man går en en hälsorådgivarutbildning här i Sverige, så känner man typ bara vatapulser. Även fast det är massa olika konstitutioner som kommer. Så det är andra attributer som avgör.
Verkligen.
Hur du ska leva.
Verkligen. Och återigen också det här med att sätta människor i fack. Det är inte som att, det är inte som att en tredjedel av jordens befolkning är vattendominanta, en tredjedel är pitta-dominanta, en tredjedel är kaffa-dominanta. Utan vi har alla fem element inom oss. Mm. Varenda människa har de här fem elementen inom sig.
Mm.
Och vi har vårt, alltså vi har vårt unika sätt att uttrycka det.
Mm.
Så vi skulle också kunna ta 100 000 pitta-dominanta människor.
Mm.
Det är inte som att de alla är likadana.
Nej.
Utan då är det 100 000 olika sätt för dem att uttrycka de fem elementen.
Precis.
Där pitta är lite mer dominant. Men ja, de är fortfarande helt unika individer.
Ja.
Som behöver hitta liksom sin egen väg framåt för att främja sin hälsa och lycka och välgång i livet.
Ja.
Och det är ayurveda. Det handlar inte bara om att säga, ja, ah, jag är pitta, då ska jag göra som alla andra pitta, och alla andra som jag pitta är likadana som mig.
Exakt. Så. Ah, nu, jag slängde det här glaset i väggen och alltså, fick ett utbrott.
Ja,
ah, men det är för jag är pitta.
Ja. Alltså,
eller, jag är tvilling så jag backstabbar dig. Men, ja. Eller, alltså, det är inte... Nej, förlåt alla tvillingar och pittade. Men ja, oh. Det är inte det som är tanken. Liksom.
Nej.
Så,
Nej, verkligen inte.
Mm.
Och jag vill verkligen poängtera det om att... du är unik.
Mm.
Du är individ och du behöver hitta din väg framåt.
Mm.
Och du kan få hur mycket hjälp som helst av ayurveda för att vägleda dig själv framåt. Men verkligen, ayurveda ser till dig som individ.
Mm.
Ayurveda ser inte bara att det finns tre typer av människor.
Verkligen.
En sista upplevelse som jag själv stöter på är att få känna till hur holistiskt ayurveda är. Och det är väl också lite summerar typ allting vi har pratat om egentligen.
Mm.
Många till en början tror att det handlar bara om kost eller bara om kryddor eller att det handlar bara om te.
Mm.
Eller att det bara handlar om att sätta människor i fack.
Mm.
Eller att det bara handlar om ja, någon enstaka grej. Men att det i själva verket är så holistiskt.
Ja.
Och jag tror också att många till en början lite missuppfattar att det ayurveda handlar så stor del om att leva i samklang med naturen.
Mm.
Att det tror jag kan gå många förbi till en början. Medan det är en jättecentral del i att praktisera ayurveda.
Mm. Faktiskt.
Ja.
Ja. Här fick jag också en av en god vän som är journalist. Jag tyckte också det var väldigt fint. Han skrev att det är logiskt och utåldrigt, eller uråldrigt. Men väldigt missuppfattat och behandlas mer som en trend än pålitlig hälsorådgivning.
Mm.
Alltså... fint. Man märker att här, alltså, han kan sätta ord på saker. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja.
Verkligen.
Så.
Jag tänker att det var typ fint att avsluta med de orden, faktiskt. Det här ser precis en person som har förtroende för ayurveda.
Mm.
Jag bara repeterar det du sa, som han hade skrivit.
Mm.
Att det är logiskt och uråldrigt, men väldigt missuppfattat och behandlas mer som en trend än pålitlig hälsorådgivning. Mm.
Och det här är faktiskt en person som inte följer ayurveda själv. Mm. Alltså inte praktiserar på något sätt.
Mm.
Utan bara har en öppensinnad en öppensinnad syn på det.
Mm.
Helt enkelt. Så att det är inte bara de som, alltså de som inte praktiserar ayurveda är inte bara dömande heller. Det.
Nej, det är precis. Vad fint att vi fick med det
ja,
också. Precis.
Mm.
Ja. Ja, men vad fint. Det var kul att gå igenom det här. Då. Det finns säkert mycket mer också, men det här var det som kändes... Ja, ja, som vi har fått höra och som ni själva, ni, många av er lyssnare, bidrog med. Var kul att gå igenom lite missuppfattningar. Och jag tror också, jag tror och hoppas, alltså en intention med det här var ju att ja, men lite reda ut några frågetecken också.
Så.
Så tror jag att säkert många av er som lyssnar på podden redan hade kunnat svara på de här missuppfattningarna eller besvara dem, bemöta dem själva.
Mm.
Men det var... kul att få göra det tillsammans med dig, Leon. Och jag tror och hoppas som sagt att det ändå kan ha givit lite mer klarhet till vad ayurveda faktiskt är. Vad det faktiskt handlar om. Så tusen tack för att du var här och delade med dig.
Tack själv. Vad kul att vara.
Bra.
Super. Det där var ju det var ju kul.
Ja.